Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hej och välkomna till det andra avsnittet av Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och den leds som vanligt av mig Magnus och Peter Westberg. I dagens podd så har vi nöjet att presentera självaste aktieentreprenören som gäst. Varmt välkommen.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Kul att ha dig här och grattis till bebisen.
Ja, men stort tack.
Hur känns det att vara pappa? Är det som att vakta portföljen eller är det mer intensivt?
Ja, det påminner ju väldigt mycket om det. Man måste vara långsiktig. det har varit lite smekmånad här i början. Det är mycket äta, sova, bajsa typ. Och jag kan ju inte hjälpa till så mycket när det kommer till ätandet och sovandet. Men ja, det är mest mysigt måste jag säga, än så länge.
Ja, ja men kul. Och aktieentreprenören har ju avkastat ungefär 1500% sedan 2015 eller knappt 50% om året.
Ja, det är inför i år i alla fall.
Inför i år, som så många andra. Och han har ju genom att visa upp sina Ferraris på Twitter fått en följarskara på 30 000. Så du är en av Sveriges finfluencers i min bok och det ska bli kul att prata med dig då.
Ja, det är kanske så. Krogtips. Bilar, jag vet inte. Det kan inte vara för mina aktietips i alla fall. Jo, lite aktietips levererar jag också.
Det tar vi också. Och utöver att vara en bra privatinvesterare så är aktieentreprenören, precis som namnet antyder, entreprenör och även då en livsnjutare av rang som vi har gått in lite kort på också. Mm. I dagens podd så kommer vi prata om aktieentreprenörens syn på privatekonomi och sparande och hur han har byggt upp sitt kapital. Och slutligen så pratar vi även om hans nuvarande aktieportfölj. Så dagens huvudämnen blir därför privatekonomi, entreprenörskap och aktier. Och vi kan väl börja med hur allt startade för dig. Vem är mannen bakom aktieentreprenören och vad fick dig att bli privatinvesterare och entreprenör?
Ja, det är ju två olika banor egentligen. Och jag började väl på den entreprenöriella biten och har alltid varit lite lagd åt det hållet och inte gillat att göra vad andra säger åt mig att göra utan alltid gillat att gå min egen väg och göra mina egna grejer. Och det var väl från absolut första början var det nog lite av en flykt också. För att jag tyckte inte det var kul att plugga. Och ja, som sagt, jag tyckte inte det var kul att göra vad andra sa åt mig att göra. Och liksom lära mig saker för att någon annan sa att jag skulle lära mig saker. Jag tycker om att lära mig grejer för att jag behöver lära mig dem. Och
har du en universitetsutbildning?
Nej, nej. Så att, jag gick efter gymnasiet, jobbade lite extra på NK. Och sen så började jag pilla med mitt företag då som jag driver idag. Och i början var ju det liksom lite mer av en hobby kan man väl säga.
Hur fick du idén till att skapa det företaget?
Alltså det är ingen unik idé egentligen. Och framförallt så är det inte idag vad vi tänkte att det skulle vara från början. Så det är någonting som har växt fram. Från början var det i princip en blogg liksom om det vi håller på med. Och så har det utvecklats med tiden och... Jag såg potential i det där, sa upp mig från NK och tänkte att men här kommer jag kunna tjäna massa pengar, 19-20 år gammal. Tänkte väl att jag kan åtminstone ta ut en lön här till hösten, ett halvår senare. Men det var inte i närheten, jag tror jag tog ut liksom 10 000 i månaden 1,5 år senare. Och sen så 2,5 år senare så fick jag liksom en dräglig lön. Och så jobbade jag själv med det där i... 6 år tror jag. Och satt liksom ett par år av dem hemma i källaren och bootstrappade, eller man ska säga. Mm. Det är rätt svårt att bygga upp någonting helt utan kapital, och då menar jag inte externt kapital utan även utan eget kapital och inte heller ha något kapital att leva för. Så det var ett tajta år liksom.
Har du tagit in något externt kapital?
Nej, i mitt andra bolag som jag startade några år senare har jag tagit in lite externt kapital. Ja. Men i det här bolaget har jag inte, det är min huvudsyssla, och det andra bolaget har jag sålt. Så att det är det här jag håller på med, och där har jag aldrig tagit in något kapital, varken liksom från oss själva eller från externt håll.
Och det bolaget du håller på med idag, vi vet ju om att du inte kan köra med full transparens eller inte.
Nej,
vill göra det, men vad är det för affärsmodell?
Det är egentligen, det är väldigt ARR-fokuserat då, så att det, vi fokuserar mycket på återkommande intäkter. Och vi har framförallt, ja, jag tror att över 90% av intäkterna kommer från ARR. Och vi har egentligen två ben som vi står på, där det ena är, kan man säga, åt marknadsföringshållet, och det andra är åt SaaS-hållet. Så att vi har ett SaaS-system som vi har utvecklat, som vi säljer ihop, liksom, vi säljer en helhetstjänst kan man säga, där SaaS-systemet är en stor del. Mm. Och det säljs, alla de här produkterna säljs på en fast månadsbasis liksom.
Ja, inom vilken bransch?
Det blir lite för lätt att syna det då. Så att det, yeah. det är vissa som redan har synat det, och det är inte hela världen liksom. Men jag vill gärna inte skylta med det helt och hållet.
Känner du att det har gjort det till en bättre investerare att bygga ut de här företagen, och vad har du tagit med dig i så fall?
Jo, men det har absolut. Jag har fått mycket gratis av att jag har liksom affärsförståelsen, och jag har förståelse för redovisning utan att vara i närheten av en revisor. Men liksom, man fattar ju omsättning och resultat, och liksom, det låter ju väldigt enkelt, men man fattar liksom, men själva affären bakom, och har ganska lätt för att, ja, för att, jag tycker att jag har lätt för att syna bolag ganska snabbt om det är kvalitet eller inte, och det kommer nog mycket från den världen.
Vad omsätter bolaget?
Jag tror att vi gick väl ur här. Det var lite stökigt här med corona, så att vi fick ett litet hack i tillväxten. Annars har vi växt ganska stadigt varje år egentligen sedan 2014 tror jag. Det var då jag kunde börja. Då hade jag liksom byggt upp en tillräcklig ekonomi för att anställa kollegor. Så då anställde jag mina två första kollegor. Och ja, egentligen från den dagen så gick det ju allt 3 gånger snabbare. Och sen den dagen så har det växt ganska snabbt. Och nu väl liksom, tror vi blir 17-18 anställda på heltid här någonting i dagarna. Och jag tror att vi gick ur året här med en ARR run rate då på 13 miljoner. Och sen ska vi väl landa någonstans runt 18 om det vill sig hyfsat väl i år.
Snyggt.
Ja.
Är lönsamma?
Det är vi. Och det har vi alltid varit egentligen. Ett år kanske som vi inte riktigt var lönsamma. Vi satsade lite då. Men annars har vi alltid varit ganska lönsamma, och då har vi ändå återinvesterat mycket, så att det finns en väldigt fin potential underliggande i lönsamheten. Vi skulle kunna ha extremt bra marginaler redan nu egentligen på de här omsättningsnivåerna.
Finns ni bara i Sverige?
Ja, det gör vi. Däremot så håller vi på liksom as we speak egentligen. Jag sa att vi blir 17-18 pers här i dagarna, och det är för att vi precis har signat 3 personer i UK. Så att vi håller på och expanderar dit.
Spännande.
Ja, det har vi pratat om i många år, och siktet var 2020. Och det blev ju, som ni förstår, inte helt lyckat, så att vi blåste av det, och nu är vi på banan igen. Ja.
Det är en ganska intressant resa som många noterade aktiebolag gör, att man växer bra i Sverige, sen ska man gå utomlands, och så frågan är, kan man göra om reptricket i andra länder som man kunde göra i Sverige? Och
yep.
Hur har det varit för er med språkbarriär och kunna anställa folk till andra system och så vidare? Mm.
När det kommer till språket så var ju det en ganska stor anledning till varför vi valde England. Just för att vissa säger så här, men varför går ni inte till något annat land i Norden? Då är det ju så mycket närmare, och de förstår ju vad man säger. Men för mig så tänkte jag att det är nästan ett problem. Ska jag jobba med danskar, då vill de prata danska med mig. Jag kommer inte förstå ett ord liksom. Och det är lite samma sak med norrmän. Då kommer jag ändå vilja prata engelska med dem. Och det är mycket mer naturligt om man jobbar med folk från England. Och sen så liksom, ja visst, det är närmare geografiskt. Men du måste ändå flyga liksom. Spelar det för roll om det tar en halvtimme eller en timme extra. Och sen så är det en mycket större marknad också, så att det är en större potential för oss, för vår marknad är inte jättestor. Jag tror att i Sverige kanske nu kanske vår nya, den här SaaS-modellen kan växa lite mer, men vår ursprungliga modell som jag har jobbat med i ganska många år nu, den har nog någon form av peak någonstans runt 50 miljoner i dagens marknad i alla fall. Men UK-marknaden är inte 10 gånger större, men inte långt ifrån. Mm. Och det gör ju att potentialen blir större, och visst, konkurrensen är lite hårdare, men det är inte jättestor skillnad. Och framförallt, visar vi att vi klarar Storbritannien, då kommer vi ju klara egentligen vilket land som helst som är i liknande och storleksmässigt mellan Sverige och Storbritannien. Och det finns väldigt många sådana länder.
Har ni anställt folk där, och hur har ni gjort det?
Ja, men vi har precis gjort det. Så de har liksom, en skrev på avtal igår och någon skrev på avtal i förrgår typ. Och den första börjar om en vecka och den andra om 2 veckor och den tredje om typ 4 veckor. Så det är verkligen på G, och rekryteringen gick enklare än vad jag trodde faktiskt. Vi har ett ganska tacksamt, tjänsterna är ganska roliga, det är ett ganska spännande bolag. Liksom, även om man inte känner till det, så tycker jag vi har gjort det väldigt bra med vår employer branding. Och liksom, kommer man in och läser våra annonser och kanske klickar sig vidare och kollar karriärsidan och kollar vad vi gör och så vidare, så tror jag att det upplevs ganska spännande och roligt. Och där får vi mycket gratis. Och, så det var inte svårare än att vi startade en page på Facebook för vår London och UK-verksamhet. Och sen så la vi upp annonserna där, egentligen likadana som i Sverige fast på engelska. Och sen så pushade vi det med Facebooks annonsverktyg, och inte för särskilt mycket pengar, och vi fick en massa ansökningar. Och det var duktigt folk, precis vad vi sökte, och det var egentligen nästan bara välja och vraka liksom.
Har du varit över i Storbritannien för, alltså, i rekryteringshänseende då? Eller har
jag har
bara
faktiskt inte
på
varit
distans?
Det, men jag ska dit nu inom några veckor och träffa de här mest egentligen för att, inga problem om båda de härifrån, men det är mer för att få lite teamkänsla och berätta vem jag är. Så jag har inte varit så involverad i själva, jag lyckas frikoppla mig från egentligen nästan hela rekryteringsprocessen. För det är en av mina största utmaningar i jobbet, att frikoppla mig. Att det inte blir för beroende av mig, och att jag inte kan vara, jag kan liksom inte klona mig själv. Så att det gäller att man inte tar på sig mer och mer och mer ju större bolaget blir, utan snarare tvärtom. Liksom ger ifrån sig mer och mer och mer till andra i organisationen. Eller, för att jag sitter på, i och med att bolaget är ganska litet fortfarande, så sitter jag, det är för litet för att ha en egen HR-person. Det är för litet för att ha en sälj liksom.
Det är bara för att du snår
renodlad. Ja, lite så, man vill ha högre lönsamhet liksom. Det också. Nej, men jag sitter liksom och är CFO och HR-chef, delvis säljchef och typ 2 andra tjänster samtidigt, och så affärsutveckling, vd, allting liksom. Så att det är en av de största utmaningarna, att försöka skala upp det utan att bli begravd i arbetet själv.
Finns det någon dröm om att ta bolaget till börsen?
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag tycker mest det verkar jobbigt att ha sitt bolag i noterad miljö, om jag ska vara ärlig. Och det är tråkigt att jag tycker så, för att jag hade gärna sett att andra bolag som vårt hade gått till börsen. Mm. Så att nej.
Om vi går över lite till privatekonomi då. Du har ju, som många säkert känner till, ganska starka åsikter om begreppet FIRE, som står för Financial Independence Retirement Early. Berätta mer om din syn på att vara extremt sparsam kontra att leva i nuet.
Jag tror folk ser mig som en FIRE-motståndare, för att jag har uttryckt liksom vissa åsikter ibland. Men det är absolut inte fallet, utan det jag verkligen eftersträvar eller liksom vill pusha för, det är balansen mellan FIRE och paycheck to paycheck, leva liksom, överkonsumera. Den tycker jag, för jag tycker att det finns verkligen extremer på båda sidor, och jag tycker det är, alltså, liksom, den grövsta FIRE-kämpen är ju fortfarande liksom tusen gånger högre kurs hos mig än folk som lever paycheck to paycheck och är superstressade över sin ekonomi och mår dåligt och går på ett jobb som de inte gillar bara för att kunna köpa några jävla skor som ingen bryr sig om liksom. Alltså nej, men du fattar vad jag menar. Det blir så jävla fel tycker jag. Så att jag förespråkar balans, och sen så ytterligare en grej som kanske hör lite till det är ju det här med liksom att njuta av livet och nuet.
Är det lätt för dig att säga det som har flera dyra bilar, dyr lägenhet på Östermalm, ett bolag och en portfölj värd flera miljoner?
Ja, fast jag har ändå varit i de andra skorna ganska nyligen. Liksom för, ja, vad är det kanske? Ja, men som jag sa, där jag startade upp bolaget, då hade jag inte en spänn på kontot. Det enda jag hade var liksom, ja, jag hade tak över huvudet hemma hos mina föräldrar och jag fick mat serverad hemma, men jag fick inte en spänn i övrigt. Och det var ganska tajta år, och sen så flyttade jag hemifrån egentligen direkt när jag började få ut en lön. Och då var räntan 4%, och precis som nu så köpte jag ju för lite mer än vad jag borde i förhållande till min ekonomi, eftersom jag gillar att leva. Och det var ju rätt tajt faktiskt. På den tiden, då kunde jag inte, då var liksom räntan var så här, över 4% kommer jag ihåg, och amortering samtidigt, och ja, det var fan tajt. Och sen så har jag byggt därifrån. Från liksom, jag kommer ihåg min första insättning på Nordnet på 10 000 kronor.
Minns du vilket år det var?
2013 tror jag.
All right.
Ja, det var nog 2013. Det var inte tidigare i alla fall.
Men om man har ett jobb man verkligen inte gillar, kan det inte vara värt att spara extra mycket så att man kan slippa jobba det?
Jo, verkligen, verkligen. Och det är det jag menar med att jag verkligen respekterar FIRE. Det jag kanske har svårt för, det är folk som
dela diskmaskinstabletter.
Alltså jag kan faktiskt köpa det också. Jag har själv gjort lite såna där grejer i början. Jag var väldigt sparsam runt 2013, 2014, 2015. Och sen så har jag liksom ökat min konsumtion, vilket i takt med att jag har haft råd. Vilket jag tycker att liksom väldigt få gör. De flesta lever ju inte i närheten av så bra, vad man nu tycker är bra, som de har råd att göra. Jag vet, det finns ju miljardärer som får ont i magen när de går på ICA på grund av vissa priser. Liksom. Det tycker jag är så otroligt skevt att man ska må dåligt av det när man liksom har den möjligheten att helt skita i det. Sen kan man tycka vad man vill om att man ska inte sprätta pengar och man ska ha respekt för pengar och så vidare. Men det är inte det jag pratar om riktigt. Jag pratar ju om att
hitta balansen.
Ja, hitta balansen och liksom unna sig det man verkligen vill ha. Och sen är det många som liksom intalar sig själva, men jag vill inte ha någonting, jag vill bara vara ute i naturen och promenera, och jag vill också vara ute och promenera, och jag vill också få mer tid med familjen, jag ska också retire early liksom, men inte helt, och jag ska definitivt inte bara vara med familjen, och jag ska definitivt inte bara vara ute och promenera, jag ska göra massa andra grejer också.
Ja, men det håller jag med om. Det är någonting som jag och Peter pratat om lite, att det gäller nog att ha en syssla man gillar ganska länge. Och när man kollar på de här Templeton, Munger, Buffett, jag tror inte det är en slump att alla de lever väldigt länge, är väldigt skarpa i hjärnan och åldras bra. Jag tror det är för att de har inte bara lagt av och gått i pension, utan de fortsätter.
Nej, verkligen. Och det ser man ju från många av de här framstående FIRE-profilerna på Twitter, att de gör ju massa roliga grejer när de faktiskt säger upp sig, så de tjänar ju fortfarande pengar. Och så har de massa miljoner på kontot, och ja, men jag tror att de kan unna sig lite mer faktiskt. Jag tror att de vill äta det fina, goda köttet i skärken, men de unnar sig inte det. Så de är för snåla.
Speciellt när man kollar på din Twitter och ser bilder på det.
Ja, exakt. Nej, det blir de bara.
Jag tycker väl själv att det är ganska klokt att man i unga år spara ganska frekvent så att man kan bygga upp en egen pengamaskin som då kan avkasta pengar till en helt enkelt, och så kan man ju då släppa lite på den gasen. Sen kan man ju se det lite som en paradox också, att det är faktiskt när man är ung som man kanske faktiskt vill spendera pengar och vill leva och ha kul. Det är väl någonting som jag har liksom tampats lite med, just den paradoxen.
Så är det ju. Samtidigt så liksom 70 är lite nya 50. Och jag tror i alla fall att jag kommer vilja göra jävligt mycket roligare grejer även när jag är 70. Och även kanske när jag är 80. Och jag tror inte att det kommer vara jättemycket billigare för mig att leva när jag är 70 än när jag är 30. Liksom. Men jag fattar vad du menar. Visst är det så. Man måste ju, och det är därför jag tycker att varför liksom kasta bort 10 år av sitt liv med att leva som en och inte göra någonting och bara slita och sen efter 10 år så bara, nu ska jag gå i pension och leva på jättelite. Varför inte bara jobba 5 år till? Och så kan man leva lite bättre under de där 15 åren istället och sen ha det ännu bättre när man väl går i pension.
Och istället för att liksom köpa väldigt dyra grejer så kan man, i min mening då, bygga upp ett kapital som då egentligen spottar ut det som avkastning sen, istället för att köpa typ en Louis Vuitton-väska. Ja, men om du sparar frekvent i 5 år och sen så då kan ju liksom din pengamaskin generera en sån till dig utan att du behöver utgifter för det.
Det finns ju ett ganska intressant exempel där, och det är att sparar man 5 000 i månaden mellan 20 och 30 och så har du 8% avkastning om året. Du har lika mycket när du är 65 som om du sparar 5 000 i månaden mellan 30 och 65 och har 8% avkastning om året. Så
du kommer aldrig
komma de 35 åren är värda lika mycket som de 10 första.
Ja. Du kan ju vänta, du kan egentligen göra det tills du dör, men du kommer aldrig komma ikapp den som började när den var 20 och slutade när den var 30. Ja, det är sjukt.
Och då förstår man ju ränta på ränta-kraften. Ja. Hur liksom enorm den faktiskt är.
Ja, och hur skev det kommer bli på sikt. Ja, jag vet inte, jag tycker redan det. Världen är lite skev, men kapitalismen är bra på många sätt dock.
Men på tal om något annat. I början av mars 2020 så fick ju både ditt bolag och din portfölj riktiga käftsmällar på grund av covid.
Jupp.
Berätta lite om hur du hanterade den här situationen och hur du mådde under den här perioden.
Ja, men alltså det är nog enda gången som jag har haft riktigt magont liksom över så här, vad fan ska jag göra? Det var lite tungt när både bolag som man byggt upp under så många år går rakt in i vägen, portföljen kraschar och så börjar folk prata om att bostadsmarknaden där man är liksom överbelånad till så mycket det går. Då blev det lite stressigt och jag var lite nära på att sälja allt. Och när jag var som närmast så var det den 17 mars. Och det bottnade typ den 18 min portfölj eller något sånt. Men jag gjorde som tur var inte det. Jag sålde 20% dock och la mig i kassa. Och det kostade lite, men det var en liten försäkring och jag stoppade in den ganska snabbt efter några veckor, så att det blev inte så jävla farligt. Annars har jag ju historiskt sett alltid legat fullinvesterad. Det är egentligen annars liksom min styrka att jag har väldigt lätt för att koppla bort känslorna. Man läser ju mycket om det, att du måste kunna koppla bort känslorna och så vidare. Och det där, om jag har en aktie och den går ner 30% snabbt, bara för att sentimentet förändras. Och ja, men helt enkelt, man tar en snabb smäll i portföljen. Alltså jag reagerar inte ens på det längre. Det är liksom helt... Jag kan ha en aktie som går ner 50%. Alltså jag såg att Plaid var nere under 300 för ett tag sedan. Jag var så här, oj, stod inte den i 500? Alltså jag vet knappt liksom. Utan det jag fokuserar på är ju hur verksamheterna går.
Är det en liten lärdom du har dragit från mars 2020 att ännu mer koppla bort känslorna och bara se till det rent objektivt?
Nej, jag tror att jag var ganska bra på det redan innan. Det som var svårt i mars, det var att liksom allt vid sidan av raserades samtidigt. Och då... Om ditt bolag ska gå i konkurs, vilket aldrig var i närheten, men när covid kom så var det inte alls otänkbart att det skulle gå åt helvete. När det blir så samtidigt som allt annat går, då är det rätt skönt att ha lite backup. Om din backup då samtidigt står i full brand, ja, då sover man lite dåligt. Men det löste ju sig rätt snabbt, det var inga problem och jag tror att jag var hyfsat bra på det redan innan. Det som jag tycker är jobbigt liksom psykologiskt, det är när verksamheterna krackelerar. Så man, när det inte går som man har tänkt, alltså aktien skiter jag i, men när bolaget inte går som man har tänkt sig, då kan det uppstå liksom en osäkerhet som jag inte riktigt är bekväm med.
På tal om det så har vi ju Pexip också i din portfölj.
Ja, jag misstänkte att den skulle komma på tal.
Ja, jag har varit med och lidit som aktieägare.
Ja, du har det. Vad skönt att höra.
Hur du känner dig. Ja. Men vad är din take på nuläget i bolaget? För där kan man ju prata lite om att det fundamentala har gått.
Ja, alltså det där är ju ett praktexempel på det jag pratar om. Att jag köper Pexip i början på förra året. Supertaggad på bolaget. Tycker att det känns klockrent på alla punkter. Det tickar liksom alla boxar med liksom entreprenörslätt och skin in the game och produkt och SaaS, vilket jag gillar och kan. De marknadsledande inom sin nisch och så vidare. Alla boxar tickade och jag tyckte värderingen var, visst, den är hög, men Man kan tycka vad man vill om relativ värdering, men den var för lågt värderad om man såg i förhållandet. Jag tyckte inte att den var, jag tyckte den var ganska fair värderad, men med tanke på hur jag trodde att den skulle prestera så tänkte jag att det här kommer bli en väldigt bra riskjusterad avkastning i den här aktien. Och sen så gick 2021 helt okej för bolaget, men inte riktigt så bra som jag hade förväntat mig och obviously inte riktigt så bra som marknaden hade förväntat sig. Samtidigt så kommer den här techfrossan och aktien då, jag köpte väl någonstans runt strax över 80, den var uppe och seglade runt 115-120 och sen så har den bara egentligen dalat från det tills nu och jag började köpa mer redan på 100, vilket blev rätt svettigt. Det är svårt att snitta, jag håller inte på att snitta ner mig och sådär, men jag har inte så bra gav om man säger så. Men jag tyckte hela tiden att det är helt fel att den värderas ner så mycket, för det går jäkligt bra här. De växte ARR med 30% eller vad det var efter ett sjukt svåra jämförelsesiffror från corona då. Så att det var ju ändå liksom ett jäkligt bra år. Jag tyckte aktien blev brutalt straffad, helt felaktigt, vilket gjorde att jag också köpte på mig blytungt, så det blev en väldigt stor investering, lätt den största jag gjort initialt med marginal, och det känns jättebra egentligen, fram tills för om det är 2 veckor sedan eller 1 vecka sedan när den senaste kvartals trading updaten kom då, ARR-siffran, och den är liksom under all kritik. De har alltså, bara för att dra det liksom kort, så har de ju växt sin ARR stock då, det är deras årliga återkommande intäkter, vilket i princip hela omsättningen består av. Den har växt konstant, de har växt konstant sedan de startade för över 10 år sedan. Och så långt som jag kan se bakåt, någonstans runt 2019, så har de växt den här ARR-stocken varje kvartal sedan dess. Och runt 2019, då låg det runt $2 miljoner som de ökade med per kvartal, och så i slutet av 2019 så accelererade det lite, det blev 3 och sen så blev det 4 typ i Q4, sen kom corona och det fullständigt flippade och det blev typ 10 miljoner i per kvartal ett tag, vilket var lite corona-boostat, men de var på G och det var därför de skulle notera sig, det var inte på grund av corona som de noterade sig. Och sen så har den då under 2021 legat kanske runt, vad fan var det, kanske mellan 5 och 7 i 4 kvartal. Och det var liksom fullgott för mig. Sen är det klart att jag hade hoppats att den kanske skulle snitta 7,5. Men så snittar den 6 eller 6,5. Jag kommer inte ihåg vad det är exakt. Men de har växt varje kvartal. Och de har växt rejält. Så det sämsta de har växt tror jag sen de noterade sig $5,1 miljoner. Och nu i senaste så minskar de ARR:en med 0,8 ARR. Det tog mig helt på sängen. Alltså jag hade förväntat mig 4 och tyckte det var lite halvtrist liksom.
Du är också väldigt transparent med vad du äger. Mm. Och så har du ju också 30 000 följare på Twitter och din portfölj ligger ute på Shareville och så vidare, där du har, tror jag, ännu mer följare.
Yes.
Om du då går ut och publicerar liksom en analys på ett bolag som Pexip och visar att du äger det, det var väl en väldigt stor del av din portfölj också, det var väl över 30% ett tag.
Yes.
Vad ser du för fördelar och nackdelar med den transparensen? Och kan det liksom bli jobbigt ibland att du kliver ut, många hänger på och sen så går det minus 70% på ett år då, som du har gjort i Pexip?
Ja, vissa säger så här, åh jäklar, du har massa följare, men kan inte du bara skriva om det då, och så går det upp? Och bara så här, nej, alltså så riktigt så enkelt är det inte. Ja visst, det gick upp 5% när jag publicerade min analys, men det var 1 år sedan, vad fan spelar det för roll idag? Alltså en sak om jag skulle sälja dagen efter, men hur långsiktigt hade det varit? Det hade ju aldrig funkat. Ska jag publicera en ny analys dagen efter då? Här är ett nytt bolag, köp här också. Det funkar ju liksom inte. Så att jag skulle säga att nackdelarna är att det blir väldigt, man känner sig lite ansvarig liksom, men samtidigt ändå inte liksom, folk får ta sitt eget ansvar. Jag är väldigt tydlig med det. Jag redovisar ju bara mina tankar, vad jag tycker, och jag tycker det är kul när andra gör det också. Och jag har ryggat folk i case som har gått dåligt. Jag skulle aldrig skylla det på den personen som initialt trodde på bolaget. Framförallt inte jag som har typ det sämsta gavet av alla och torskat mest pengar av alla liksom.
Men folk som har ryggat dig har ju också, alltså om vi går tillbaka ännu längre, har ju faktiskt gått väldigt, väldigt bra. Alltså om, ja, om man bortser absolut bara från Pexip-affären, så har ju du haft din portföljdelar och så har det gått, så är det ju, väldigt så är det bra.
Ja, jag har några kompisar som har liksom, som har speglar min portfölj.
Mm.
De är ju supernöjda. Inte jättenöjda här senaste månaden, men de är ju väldigt nöjda i övrigt.
Vad tror du det var som har gått lite snett med Pexip? För att som du var inne på, de växte ju innan pandemin. De växte under pandemin och sen så har de anställt massa säljare och så nu växer de inte alls.
Ja du, det är en bra fråga. Och det var det här jag menar med att jag inte gillar, nu knakar det här i verksamheten och det blir jag obekväm av. Samtidigt så tittar jag på värderingen. Bolaget värderas till, jag vet inte exakt, men det är 1,7 gånger ARR:en. Alltså det är det överlägset billigaste SaaS-bolaget. Och om du bortser då från bara det här senaste kvartalet så har de en sjukt solid utveckling. De har en otroligt fin historik av lönsamhet och alltså bolaget är helt spotless. Det är grymt på alla punkter förutom senaste kvartalsuppdateringen. Och nu är frågan, är det här ett tillfälligt tack eller är det ett långsiktigt tack? Jag vet inte.
Men, har du någon kontakt med management i Pexip?
Jag har inte så här regelbunden kontakt, men jag har träffat deras Norden-chef tror jag det är, digitalt en gång och fått lite demo på produkten och sådär. Mm. Och sen så har jag även träffat Öysten som har varit tillförordnad vd då, fram tills typ idag eller nu typ. Mm. Och sen har jag träffat samtidigt, när jag träffade honom så träffade jag även Norden-chefen igen och typ deras globala säljchef och lite andra. Och då fick jag sitta med jag och en polare som också investerat i Twitter, eller i Pexip. Vi fick sitta och få både en demo på produkten och liksom en presentation av bolaget. Så fick vi fråga alla möjliga frågor. Och även om man inte får så jättemycket information som, eller de får inte dela med sig av någonting som inte marknaden vet. Men det är ändå, man kan fråga grejer och få liksom en annan inblick när man träffar folk så där. Och jag tyckte det kändes jättebra. Och de har ju handlat som djur hela hösten. Alla insiders. Det är liksom inte ett insiderköp, utan det har haglat insiderköp.
Ja, det gillar man.
Ja, från alla fronter. Bland annat Öysten som är då vd tillfälligt och CFO. Och alla möjliga människor har köpt och det har de gjort. Ja, de började ju redan liksom på 60, men framför allt mellan typ 35 och 40 har massor handlat. Och det var ju långt innan det här, så att det här dåliga kvartalet kom. Så det känns som att de själva blir lite tagna på sängen också. Och jag hoppas att det är lite tillfälligt. Det ska tilläggas att de här minus 0,8, det är en liten, de har gjort en avtalsförändring med en befintlig kund som har gjort att den påverkade minus 2 miljoner tillfälligt, men ska över helåret ge plus 4 miljoner. Så att egentligen exkluderat från det så var det fortfarande plus $800,000.
Så hur tänker du nu? Är multippen så låg så att du
behåller aktien? Jag kan inte sälja på den här. Ja,
alltså, hur stor del av portföljen är Pexip idag?
Ja, nu efter 65% nedgång i snitt så är det väl kanske 12% någonstans. Mm. Så fortfarande rätt stort.
Mm. Du har ett annat innehav som är större, Evolution. Hur är din syn på dem nu?
Alltså, jag älskar Evolution. Det är väl Sveriges bästa bolag. Och dessutom inte särskilt högt värderat. Så att jag ägde länge. Jag ägde 2 gånger också. Och jag älskar det. Jag tycker en anledning till varför jag inte har mer är bara på grund av riskspridning.
Har du någon take på det här med blanka rapporten? Och
nej, för fan. Det där orkar jag inte sätta mig in i. Nej, jag har inte tid med det där. Alltså, det där. Jag läser någon Twitter-tråd och sen så sållar jag bort det där i huvudet. Och det där är brus. Det kanske inte är, men lite brus är det. Jag tycker att den där typen av events händer i Evo titt som tätt. Och det är inprisat. Det är därför det är så billigt. Jag förväntar mig inte att multiplen ska dubblas. Men jag förväntar mig att jag ska få tillväxten. Och tillväxten kommer vara grym. Och det blir förhoppningsvis en helt brutal riskjusterad avkastning.
Vad tittar du på i Evolution framåt?
Alltså jag tittar inte så jävla mycket mer. Förutom att jag läser rapporterna och kolla på tillväxten och följer utvecklingen bara. Men inget speciellt egentligen. Alltså jag kan ungefär 1% av vad Magnus, Lakis och Carly kan. Liksom.
Det är det som är tacksamt med Evo. Du får ju så himla.
Ja, det är så otroligt genomlyst. Så att jag behöver inte sätta mig in där på samma sätt som jag har gjort i Pexip och Plaid till exempel. Mm.
Men du har ju verkligen haft en talang för att hitta bra bolag som du sedan hållit i. Det är ju så du har skapat.
Absolut. Ja,
vad är liksom Har du en medveten process eller hur gör du för att vaska fram de här guldkornen som ett Fortnox till exempel?
Nej, alltså jag har ingen sån här checklista som många har och jag sitter definitivt inte och screenar fram några bolag. Jag har aldrig letat mig till en investering någonsin utan jag har alltid stött på bolagen. Det är ju mycket från Twitter men också en del ifrån liksom vardagliga livet. Play till exempel hittade jag för att jag behövde smart belysning hem. Och sen så stötte jag på det liksom, jag var i och för sig kanske i att jag hittade det i aktiesammanhang, men sen köpte jag produkten och då såg jag, wow, det här måste jag kolla närmare på. Och jag gjorde samma sak med Upsales som jag skrivit en del om, tyvärr sålt ut mig, men de har ju gått väldigt bra både som bolag och aktie, och den hittade jag också genom att, eller hittade, jag har varit kund där i nästan snart 10 år tror jag. Jag är supernöjd med allt som har med Upsales att göra. Så att lite samma sak med Fortnox. Nöjd kund och börjar titta på aktien. Just för att jag är nöjd kund.
Du lynchar lite i jobbet.
Ja, men lite så. Och då är jag också intresserad. För det är nog en av mina största svagheter. Att jag egentligen inte är så intresserad av. Och jag tycker inte det är så jävla kul att sitta och läsa om aktier som ni kanske gör. Eller som de flesta verkar göra på Finanstitter. Alla verkar älska det. Ja, äntligen. Familjen är borta. Jag är hemma själv fredag kväll. Ja, jag lassar upp här med kvartalsrapporter. Nej, jag ska läsa Buffetts brev här. Jag bara, alltså, nej, det där.
Jag känner mig träffad.
Ja, jag förstår det.
Bättre att känna så ska det låta istället.
Ja, exakt. Och jag har full respekt. Jag hade önskat att jag var så. Men tyvärr är det inte så. För mig är det ett jobb att läsa en kvartalsrapport. Det är klart att jag kan tycka det är lite småspännande att öppna Plaids rapport så här igår eller vad det var, men annars, jag följer Twitterflödet och kanske läser om aktier i snitt en timme om dagen, max. Mm.
Har du någon process för att räkna på dina case och investeringar?
Ja, men lite. Jag gör lite liksom, jätteenkla servettskisser. Jag lyssnade på er intervju med Petter här om dagen och jag tyckte, han är ju en annan kaliber som investerare, men påminner om det just när det kommer till att räkna. Att jag sitter inte heller med några avancerade Excel-snurror. Sådär. Jag har i och för sig lite sådär och lite grafer och grejer, men det beror lite på hur djupt jag går på det också. Utan jag brukar, antingen då om jag hittar det själv för att jag blir intresserad av det som produkt, då brukar jag liksom börja i den änden. Och annars om jag får tips, vilket jag får en del, framförallt på i DM då på Twitter, så brukar jag börja med börsdata och bara slå upp, och liksom varannan gång man får ett tips, då är det liksom 1 miljon i omsättning och 100 miljoner i förlust 5 år i rad. Man bara, noll tendens till tillväxt, noll tendens till minskad förlust, noll tendens till någonting. Och så bara, det här är nästa raket. Och man bara, nej, då skriver man av det på 10 sekunder liksom. Så att jag skriver av de flesta tips där på 10 sekunder. Men däremot om det kan se någorlunda, om de är lönsamma, det är tillväxt, ja, men då kanske jag kollar vidare och ser vad de gör för någonting och sådär. Så att det är lite den änden jag brukar börja i.
Har du några fler sådana punkter som du känner att nej, det här brukar skrämma bort mig från investeringen?
Ja, när det är svårt. Alltså när produkten är svår och affärsmodellen är svår, att jag inte riktigt förstår vad de gör. Då, det är möjligtvis om jag har till exempel min lilla systers portfölj där jag är inte alls lika koncentrerad och jag är inte alls lika påläst om innehaven, utan jag försöker bara hitta kvalitativa bolag som har ett bra track record och som jag tror har liksom en uthållig affär, så köper jag dem och så håller jag dem skitlänge. Men jag är inte alls, jag läser inte ens rapporterna. Jag kanske har 20-25 bolag där och den har krossat index, den portföljen. Och vad fan var det du frågade? Var det...
Om negativa aspekter som kan få dig liksom att just det. Gå bort.
Jo, men precis. Ja, men det är ju förhoppningsbolag framförallt som jag direkt ratar, och när det är svårt som sagt, när jag inte fattar riktigt vad de gör för någonting.
Utöver Pexip och Evo som vi har pratat lite om,
ja,
så äger du också Plaid och Mag. Vill du bara köra hisspitchen på dem lite kort?
Ja, men det kan jag göra. Jag har ju dragit lite längre. Jag satt ju faktiskt med Affärsvärlden där och drog bara för några månader sedan, så där går jag lite mer ingående på alla mina 4 case. Men i Plaid så de håller ju på med smart belysning, eller smarta hem ska man väl säga. Det är bara att de har börjat med belysning, men det kommer nog komma annat på sikt. Och det de framförallt har börjat med är dimrar, som är världsklass dimrar i sig. även om man skiter i den smarta funktionen eller inte, och den kostar inte särskilt mycket mer än en vanlig dimmer. Så man får de smarta funktionerna på köpet, och de är smarta inte bara ur liksom slutanvändarens perspektiv, vilket de flesta andra konkurrenter och liknande produkter kollar på, utan de fokuserar väldigt mycket på elektrikerns fördelar. Så att den är svinbra för mig som slutkonsument. Jag älskar Playdeal, jag kommer aldrig kunna leva utan det. Men det är för elektrikern som Plaid fokuserar på att driva värdet. Och det har de verkligen. Alltså de har monopol på dimrar idag. För 5 år sedan fanns de inte i princip. Eller 6 år sedan. Och alla älskar dem. Och nu har de fått samma genomslag i Norge. Och har egentligen samma, jag såg i rapporten igår att de har ju ungefär samma utveckling i Norge nu som de hade under 2019 i Sverige. Då växer de ju lavinartat, och de är redan, Norge är redan 25% av omsättningen. Så att, och nu håller de på att sätta upp då i ytterligare, de är up and running i Finland och Nederländerna, och sen så är de i startup-fas i typ 10 länder till i Europa, bland annat Tyskland, som är väldigt spännande. Och sen så är en väldigt stor grej är de nya produkterna, eller och framförallt de nya produktkategorierna som kommer komma. Så det är inte bara dimrar de har idag. De har grejer inom smart belysning, och det kommer komma allt möjligt. Så till exempel släppte de då en smart sån här väggplugg som man pluggar in i uttaget, och så kan du stoppa in en bordslampa där, så kan du styra den då i ditt system. Och det är inget unikt. Alla liksom smarta belysningstillverkare erbjuder det. Men de har en sån enorm kundstock och folk som är hängivna till den här produkten, så att de bara skeppar ju ut liksom 100 000 sådana där bara direkt. Och det kommer förmodligen bli samma sak, för de bygger ju systemet efter vad kunderna efterfrågar. Och de har en sån otrolig kundbas med 40 000 elektriker bara i Sverige som bara vill köra Plaids produkter, för att de är så sjukt driftsäkra, så sjukt enkla att konfigurera och installera.
Dimrar låter inte liksom superkrispigt, och det känns spontant som att man liksom skulle kunna replikera det ganska enkelt. Vad skulle du säga att Plaids moat finns? Är det liksom i produktion eller distribution eller komplexitet i själva produkten?
Jag skulle säga hela det ledet. Jag skulle säga kombinationen av allting. Du har ju som till exempel så här, ja men Fortnox, hur avancerat kan det vara? Det är ett bokföringsprogram. Det finns massa sådana. Men för det första, det är inte så lätt. Att utveckla ett mjukvarusystem kräver mycket mer än vad man tror. Det är ofta väldigt enkelt när man kollar på det på ytan. Ja, men det där bygger vi upp med 10 utvecklare på en månad. Men det stämmer inte. Och sen så, och till exempel Plaids app ser superenkel ut på förhand. Det är därför den är så framgångsrik också, för att den är enkel. Men sen, och det i sig är inte så lätt att kopiera som man tror. Men sen dessutom så Plaid är inte ett mjukvarubolag, det är ett hårdvarubolag. Och till skillnad från många konkurrenter så gör inte de sina grejer hos underleverantörer i Kina. De gör allting själva. De har till och med en egen produktionslina utanför Göteborg, liksom vägg i vägg med deras kontor. Sen har de har lejt ut även produktion. Men då är det på svenska Note eller Note, som också är noterat. Allt tillverkas i Sverige, och de gör allt ifrån då, ja, det är så mycket mer än bara utveckla funktionaliteten i appen. De gör liksom plasterna själv. Och det är därför det tar sån tid också för dem. För det är väl den största, det jobbigaste med att vara aktieägare i Plaid. Att det tar sån tid. Man bara har 100 produkter som man vill att de ska släppa. Men förra året släppte de 2 produkter. De säljer som smör i solsken, men man vill ju att de ska släppa 20 produkter. Och där kan jag ibland tycka så här, nu är de ju riktigt lönsamma. De hade ju en rörelsemarginal runt 20% tror jag här i rapporten igår eller vad det var. Varför inte gasa ännu hårdare? Nu vet vi att ni är lönsamma, och det är jag gillar ju när man växer under lönsamhet, men de kanske skulle kunna gasa ytterligare lite. Bara för att, det här är lite first mover advantage skulle jag säga. Mm. Men så att moten, alltså det är i teknikhöjden, och deras team skulle jag säga. De är så jävla duktiga på det de gör.
Jag har ju hört lite Plaid-fantaster, alltså investerare då, som har liksom byggt upp som ett nätverk av elektriker för att få first hand info på,
det kan jag tänka mig.
På om det liksom ska säljas någon annan produkt från elektriker.
Just det.
Går du liksom så deep att du även har kontakt med elektriker?
Alltså min bästa polare är faktiskt elektriker. Han Perfekt. Började jobba med Plaid först för jag tjatade så in åt helvete på honom. Mm. Men det tog faktiskt fram tills en kund liksom tvingade honom att installera Plaid. Så man installerade det för 1,5 år sedan tror jag, hösten där. Och sen dess så jobbar jag inte med något annat än Plaid faktiskt. Så jag får ju, men det jag får av honom, det är bara liksom confirmation bias eller vad man säger. Alltså han bara, åh, det är så nice. Och varenda gång vi pratar om Plaid så bara, åh, det är så nice, Adam. Du fattar inte. Jag bara, jo, tro mig, jag fattar. Om det är någon som fattar så är det jag.
Men det är väl en liten styrka med Plaid, att distributionen där, man har ju fått med elektriken på sin sida för att det är så lätt att installera.
Ja.
Och många har en bra produkt men lyckas inte få ut den för att distributionen är ganska svår. Om man kollar på exempelvis Pexip, där är det lite svårare att gå från att ha en bra produkt till att stora företag ska implementera dem. Men har du elektrikern så har du en väg in till kunden.
Japp, och Plaid går ju bara via grossist. De skulle kunna sälja en hel del via Clas Ohlson och Kjell & Company och sådär, men det gör de inte, utan jag tror att de, Kjell & Company och Clas Ohlson och sådär, de säljer ju lite Plaid, men de köper ju från grossisten, så de kan ju inte gå ner så mycket pris heller. Så de får absolut inte runda grossisterna, utan det är liksom all in grossist, och det är där elektrikerna handlar sina grejer. Och där har du till exempel en konkurrent som är från, fan är den från? Tjecken eller, ja, jag kommer inte ihåg, något land där nere i Europa som heter Shelly. Så många såna här automationsintresserade som tycker om att fixa själva, de föredrar Shelly för att det är lite mer öppet än Plaid. Du kan göra i princip vad du vill med det, och jag köper det. Är man, det är lite som att du sitter med Linux hemma. Alltså, ja, du kan nog göra väldigt mycket mer än vad du kan göra med min MacBook. Men skulle jag rekommendera det till min mamma och min tjej och mig själv? Nej, det skulle jag inte. Jag har lagt liksom en timme totalt i konfiguration, upp, liksom setup och liksom uppdatering och liksom fixa med mitt Plaid-system på typ 4 års tid som jag ägde. En person som sitter med Kelly, han lägger ju typ en timme varje dag. Nu är jag taskig, men ni fattar vad jag menar. Du ska ha ett intresse. Och Kelly säljs inte via grossist. Så att även om du säger till elektrikern, jag vill ha Kelly, då är inte det så jävla populärt. Därför då måste kunden själv, ni vet ju själva, de vill ju sälja materialet. Du kan ju inte komma med brädor till snickaren liksom. Jag vill ha de här brädorna. Det går ju ibland, men det är inte så kul. Och i Sverige får du inte installera en dimmer själv. Du måste vara certifierade elektriker för att få göra det. Så att Kjellie, det går skitbra för dem. De är noterade faktiskt. Och jag har kikat på den aktien och det är ett asgrymt bolag och så vidare. Men de kommer absolut inte konkurrera ut Plaid.
Och det sista bolaget, Mag Interactive. Vill du bara köra en kort hisspitch på det bolaget?
Ja, men absolut. Det är en mobilspelstillverkare som gör casual-spel. Så ord och pussel och så vidare. De har framförallt då, de som brukar vara kändast är ju Quizkampen, eller Quizduel, eller ja, vad det nu kallas beroende på vilket land man är i. Och sen så har de ju då det här Russell, som väldigt många människor har spelat. Och sen så har de ett gäng andra spel, en handfull, som är populära men som kanske inte är lika kända, inte lika starka varumärken då. Och de, ja men, superfin utveckling. De har haft bra tillväxt nu i typ 10 kvartal i rad eller vad det är. De hade en rätt svag notering och aktien gick ner som fan. Det gick rätt dåligt efter att det noterades för 3-4 år sedan. Så har de jobbat liksom lite mot vind och så nu har det börjat ordna upp sig här de senaste 2 åren. Och de har verkligen exekverat på det de har sagt. Tycker deras vd Daniel är jäkligt förtroendeingivande och han är inte den här amerikanska galna visionären. Han är jävligt vettig och han är en tänkare. Jag litar verkligen på honom. De har börjat liksom, de är precis på tipping point till att få rätt fin lönsamhet. Och de har egentligen en väldigt fin underliggande lönsamhet, men till skillnad från många andra spelbolag så skriver de av mycket aggressivare sin nyutveckling. Så att när de tar fram nya idéer på spel och sådär, då fram tills att spelet går i soft launch, eller vad det kallas, så skriver de av hela kostnaden. Och de lägger ner ganska många projekt och det hamnar ju direkt på, ja, det är ju inte så konstigt, men de börjar inte skriva av spelen då förrän förlåt, de skriver av spelen innan. Så de är mycket aggressivare där än vad många andra spel är, vilket, eller många andra spelbolag, vilket gör att de är ja, de har en fin underliggande tillväxt. Underliggande lönsamhet.
Många investerare är ju lite rädda när det kommer till mobilspelsbolag nu med de här uppdateringarna som Apple har gjort med annonsering och så vidare. Hur är din syn där när det kommer till Mag speciellt?
Jo, men så är det. Det är verkligen en korrekt observation och som jag väl har varit lite likadan liksom. Framförallt så tycker det som jag tycker är det svåraste med den här branschen är att det är ruggigt hög konkurrens. Och tittar man på G5 till exempel, som har varit en av mina bästa affärer, så är jag skitimponerad av dem, men de har fått det tuffare på senare år och det är ju på grund av konkurrenssituationen, att de var jäkligt duktiga tidigt på att köpa in spelare, alltså user acquisition som det kallas. Och det där konkurrensutsattes ju ofantligt hårt, eftersom att det är så enkelt, eller så enkelt, men det går ju att räkna verkligen på, och då blir det konkurrensutsatt. Och det där är Mag också väldigt bra på, men skillnaden tycker jag med G5 och Mag är att G5 är ännu mer hardcore, bara liksom förvärva för så här mycket, så tjäna så här mycket och så mellanskillnaden. Och när det blir för konkurrens, då blir det tight. Medan Mag är lite mer, tycker jag, kvalitetsinriktade och framförallt liksom varumärkesinriktade och så vidare. Det är där jag tror att man kommer tjäna. Det är det jag tror man kommer behöva vara för att vara framgångsrik i framtiden. Och sen så är ju värderingen väldigt tilltalande, tycker jag. Det är ju lågt värderat.
Super, men om man ska ta summera dagens avsnitt, så det jag har tagit med mig, det är lite att när man investerar, håll dig till det du förstår. Det ska vara något som är enkelt, det ska vara produkter man förstår och det ska vara bra grejer. Och det är den vägen du har gått mycket, känns det som, genom att ha fått också ett bra produkt och det är lätt in på det. Och det är ju en väldigt viktig faktor för att kunna lyckas med investeringarna.
Yep.
Och sen ska man inte heller komma ihåg, eller man ska inte glömma att njuta av livet, men samtidigt så ska man inte slösa allt.
Exakt så.
Bra summering.
Hitta balansen.
Jag har en sista fråga.
Mm?
När fan ska vi spela tennis?
Ja, men du, jag har ju sagt det i min handled, men den är på bättringsvägen nu. Jag har inte kunnat spela tennis sen liksom i somras nästan. Ja, det har varit ett helvete.
Hur men, bra är du?
Nej, jag är inte så bra. Jag kommer ju slå dig. Men nej, jag är helt okej. Men Ja, samma här.
Med den intensiva hatstämningen i studion så får vi tacka för dagens avsnitt och så hörs vi igen nästa vecka. Stort tack för att du kom.
Ja, tack så mycket.
Stort tack. Och det här är en podd som är gjord av och i samarbete med Kalkyl.
Ses nästa vecka.
Stort tack, vi ses.
Ciao.
Och nu när vi har aktieentreprenören i studion och snackar om Plaid, tänkte vi att det är passande att presentera bolagets senaste rapport tillsammans med vår samarbetspartner Pinpoint Estimates.
Ja, och en liten kort bakgrund till Pinpoint är att det är en öppen plattform som sammanställer förväntningar från en stor mängd investerare på börsnoterade bolag inför deras rapporter. Och det fungerar så att aktieintresserade som jag och du, Peter, aktieentreprenören och alla som lyssnar kan gå med och dela med sig av sina estimat för vad vi tror inför Plaids rapport. Och när vi gjort det så får man även ta del av alla andras estimat, och det kallar vi för Pinpoint-snittet. Vilket då alltså är en samlad bild på vad marknaden förväntar sig för till exempel omsättning och vinst inför bolagets rapport.
Precis, och Pinpoint-snittet för Plaid inför Q1-rapporten var då baserat på drygt 30 estimat och var 96 miljoner kronor för nettoomsättning och 1,23 kronor i vinst per aktie. Det här snittet kan man som investerare då bland annat använda sig av för att få en bild av vilka förväntningar som finns i detta fall då för Plaid inför rapporten.
Yes, och man kan jämföra marknadsförväntningar mot sina egna för att se hur man själv ligger till inför rapporten. Och i detta fall så slog Plaid förväntningarna med 3% på nettoomsättningen och 20% på vinst per aktie. Och det bidrog till att aktien då stängde 11% plus under rapportdagen.
Pinpoint har i dagsläget utöver Plaid cirka 130 bolag på sin plattform, men det här kommer inom en snar framtid öka till över 1000 noterade bolag. Och nu kör ju Pinpoint en tävling som heter Kvartalets Pinpointare,
där man kan vinna en årsprenumeration på Affärsvärlden Digital till ett värde av 5100 kronor. Det enda du behöver göra för att vara med i tävlingen är att skapa ett konto på pinpointestimates.com om du inte redan har det och estimera på 5 valfria bolag innan den 31 maj. Då är du med och tävlar helt enkelt.
Och alla kan vara med och tävla oavsett om man har aktier som ett intresse eller jobbar med det på heltid som jag och Peter. Så gå in på pinpointestimates.com och estimera för att tävla.
Vi säger stort tack till Pinpoint.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.